Ja, vi ska läsa ett Herrens ord ifrån Hebreerbrevet kapitel 11. Och det är en vers jag vill ta med där till att begynna med här. I Jesu namn. Det är vers nummer 3. I tro fattar vi att världen är blivit skapt vid Guds ord. Så det synliga blir till av det vi icke kan se. I tro fattar vi. Det är så att jag har där hemma vid i mina ägor brev och forskjelliga ting som min far har skrivit. Det är regningar och det är kvitteringar och det är så, men också kärleksbrev till min mor. Och Marie, hon ser som så när hon har läst det där, att hon säger, det där kunde lika så gott vara dig som har skrivit till mig. Och sådan är det när far och son liknar hinanden. Men när jag var lille dräng så såg jag ju på när min far satt där och skrev. Och pennen, den gick upp och ned och fram och tillbaka som den gör, du vet, när man skriver. Och jag var så imponerad när jag såg han skriva. Och jag förstod ju att det där var inte bara linjer och streck och sådana ting. Utan det hade sin betydning, det han arbetade med när han skrev. Jag förstod att det låg någonting i det. Och jag tänkte, nu ska jag ta konststycket efter. Och så ska jag också pröva och göra något som har någon betydning. Så jag tog penna och ett papper och så begynte jag göra som han. Och så kom jag med papperet och sa till min far, betyder det här någonting? Och så kikade han på det. Nej, sa han. Ingenting betyder det. Kan du inte se något? Kan du inte läsa det? Nej, det var inte något han kunde läsa. Och nu är det så här, vet du, att vi har en himmelsk far som har skrivit till oss. Jag lade oss i det som sådant, som ett brev. Och det har en oerhört stor betydning, det han har skrivit till oss. Och för det så är det ju viktigt då att vi kan förstå vad han har skrivit. Och nu är det sådan att sedan det första ord han har skrivit ner, så har vi vanskligheter vid att förstå. För det heter så här, i begynnelsen skriver han, i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Och aj, vi människor, vi fattar det inte. Vi vill inte fatta det, för att se det som det är. Utan vi säger nej, som kan lika väl. Nej, jag för... Och så för man sin egen pen. Som inte har någon betydning. Man kommer ut i evolutionsteorier och det här med att det har utvecklats från ett till ett annat. Och så skriver man, men det har absolut inte något på sig. Det är bara sträckor och penföring som inte har något på sig. Under det att det Gud har skrivit, det är det riktiga, det är det sanna.
Ja, amen.
Och i det så ska jag tala om makteslöshetens seger. Eller det makteslöses seger. Och nu är det så här att de som framför den här teorin att det blir bara bättre och bättre. Det utvecklas från en ting till ett annat. Och mänsket har varit en gång har varit ett dyr. Och dyrt har varit något helt annat och så vidare. Det har utvecklats från ett till ett annat. Evolutionsteorin. Den bygger på att det alltid är den starke som vinner över den svage. Alltid den starke som vinner över den makteslöse. Och nu vill jag ta ett historiskt exempel här för att påvisa ganska enkelt att sådant är icke tillfället. Du vet att för några år tillbaka sedan så stormade nazismen fram. Och Hitler han prövade på att bygga upp sitt rike. Och nu är det så att Gud han har fastlagt gränser inom vilket folket ska leva. Men det bläste han på, denne Mr. Hitler. Och han gjorde som så att han införlivade det här studielandet, Tjeckoslovakien där, i det tyska riket. Och han tog det i Vesar. Det landet skulle också med i det tyska stora riket. Och så tog han också det här med Österrike. Det ska också med, för det var ju tysktalande allesammen. Och världen förhållt sig rolig och så på. Då denna man flyttade på gränserna. Allvaret gick först upp för dem när han angrep Polen. Och man förstod att denna man, han är en galning. Han är en maktmänniske som inte nöjer sig med det han har utan vill styra över oss alla. Då först begynte man att förstå och fatta som skriften säger att den här, den är gel. Men han menade på att den stärke vinner alltid över den svage. Men i det där skeendet så var det ju så att tyskarna, de hade ju haft problem och hade svett. På många mål. Och det var ju så gott att skylla från sig och säga, det här är inte mitt fel. Det här är självfallet andras fel. Och vad gjorde man? Jo, man skyllde alla grusomheter, alla vanskligheter, alla problem blev lagt över på ett eneste folk, nämligen på judarna och sa, det är deras fel det hela, att det går som det går. Det är deras fel det hela. Och så kom då den förfärliga en novembernatt 1938 som blev kallt i historien för kristallnatten. Då det flöt glas, splitter i gärna, men inte kunde utan också blod, judernas blod flöt i gärna. Och Hitler hade fått fatt i sin maktposition. Och icke nog med det. Han fortsatte och gör allt för att utrydda dessa människor som han mente på var problemet. Tiden gick som vi känner och man begynte att diskutera en ändlig lösning. Och då man skulle få hela judefolket, alla judarna, förintade. Och hur man skulle få bort dem ifrån jordens fläder. Och man gick systematiskt till verks. Anlade den ena utrotningsläger efter den andra. Och jag måste se, när jag har varit i Auschwitz. Det finns inte sted på den jord. När man blir så taus. Vi kan nog kommunicera, Marie och jag, när vi ser på historiska begivenheter och platser. Men icke där. Där var vi taus. Och jag gick där. Det finns ju ett tvillingläger som du vet. Birkenau. Där tågspåret går in. Och där vagnarna, kreatursvagnarna kom med last på last med judar. In mot förintelsen. Och jag gick till änden av spåret. Jag stod där och såg det sista stympen av spåren. Och Gud tälte och jag tänkte, här upphör livet. Här är livets slut. Man hade allt förts från Europas stationer. Ifrån Europas forskelige städer. Först hän till ett eneste sted. där det var slut. Slutstation. Sådan hade man organiserat det, att sådan skulle det vara. Här skulle vara enaste jöde mista sitt liv. Men Gud hade en annan tanke. Nämligen att den maktlöse skulle segra över den starke maktmänniskan. Och sådan skedde det, som vi vet. Nazismen fallt samman i stycken och flammen gick över landerna. Men det enaste gode som kom ut ur det andra världskrig, det var det här nämligen, att det blev en stat utav det, nämligen Israel. Som föddes fram under stora veor, som jag tält om här. Men som blev fött fram. Och varför blev det så att icke den starke segrade över den svage, som evolutionsteorin säger? Nej, därför att Gud hade tält om något annat och sagt, och som också ger den maktlöse en chanse. Pris och Gud. Halleluja. Gud, han fnyser på maktmänniskorna. Han vet att deras tid är kortvarig. Och jag syns vi ska läsa från Ordspråksboken. Kapitel 21. Och de Gud gör. Det står i vers 1 där. En konges hjärta är bäcke i Herrens hand. Han leder en hän och han vill. En man håller all sin färd för rätt. Men Herren väjer hjärtena. Alltså, det, du ska veta en ting. Och det är det att Gud, han kan få hålla på ting som andra inte kan hålla på. När Gud beskriver det här, och han styr i världen, världssituationen, så får vi den här beskrivelsen av veckor. Och det är, som vi förstår, en bilde. Men en tälande bilde, hvordan Gud håller det i sin hand. Du och jag, vi kan inte hålla på några veckor. Det flyter ut allt samman för oss ur våra händer. Men Gud, han kan styra veckor var han vill. Precis som vi inte kan styra kongarna, så styr Gud deras hjärta som han vill. Det är Gud som avgör det hela. Det är Gud som har det sista ordet. Och helt, det är ju sån där tälande bild, vet du, att vannet i bäcken upphör till, helt plötsligt i den törlagt. Och bäcken är borta. Och kongen är borta. Var är Hitler? Var hän är Stalin? Var hän är exempelvis dem som gjorde upp om det här efter andra världskriget? Var hän är Roosevelt? Var hän är de forskeliga som gjorde upp? Stalin, var han henne? Churchill, var han henne? Vad tog deras makt vägen? Jo, den kom till upphör genom att de döde allesammans. Men Herrens makt, den är intakt, för han lever. Halleluja. Lovet vär hans namn. Lovet vär hans vidunderliga namn. Och jag tänker på det här. Då Israel föds ur ur denne mörker, ur detta ve. Och det är så gripen om vi läser ifrån exempelvis Isaias, det sista kapitel, 6:30. Där det står så nöjaktig. Vers 8. Vår hörte väl många där till. Vår såg väl slikt. Kommer ett land till världen på en eneste dag. Födes ett folk på ett ögonblick. Till Sion kom i barns nöd. Och fötte med detsamma sitt barn. På en eneste dag födes ett folk. Vi kan nöjaktigt ge det datot då det här skedde. 14 maj 1948 skedde nettopp det som står den eneste dag intraff. Då det makteslösa fick sitt land. Varför det? För det att Herren hade tält att sådan skulle det ske. Åpne jag ett moderliv och hindra det till födsel, säger Herren. Bring jag födsel och stansa den, säger din Gud. Gläd dig, Jerusalem, där jublen vär som har det kär. Ta del i dess glädje, alla som sörjer däröver. För att de må di i dess husvanes barm och mättes. För att de må dricka dess fulla bröst och kväs. Till så säger Herren, säger jag leder till henne fred som en svulmande flod. Och folkens rikdom som en ström. Hennes spänne ska bäras på hofte och kärtänk för dem på sköt. Som en moder tröster sin son. Således tröstar jag eder i Jerusalem, finner ni tröst. I ska se det med hjärtes glädje, i dess ledemot ska spira som gräs. Hos Herrens tjänar kännes hans hand, men hos hans fiender vrede. Till se som ild kommer Herren och hans vagnar som stormvär. Och han vill visa harm i glöder, sin trussels flammande loar. Till med ild och med sitt svärd skall Herren döma allt kött. Och många är Herrens slejne. Det makteslösa, det man prövde på att utrota, det var det som fick landet i eje. Kan du se var makten låg? Låg den i Hitlers händer? Ja, det syntes så när vi såg på denna märkliga man, att han hade det hela i sin hand. Men han hade inte spår mer än Gud hade tillat för tillfället. Nej, makten låg i Herrens händer.
Halleluja.
Halleluja. För det att så som han hade sagt, sådan blidde det. Och han upphöjde inte det stolta och det höjmodiga. Men han upplyfte det ödmjuka ur stövet. Pris och Gud. Lovet vare Herrens vidunderliga namn. Halleluja. Och om du nu vill se lite av det här, hur landet ligger, så är det ju i Hesekiel. Vi ska inte slå upp det, men jag ska bara tala om det. Hesekiel kapitel 7:30. Där det handlar om det här att det var döde ben över en hel del. Och så står profeten och undrar, kan det komma något liv ut av det här? Och så säger Herren till han, profeter över dessa döde ben. Och han profeterar som det blir han sagt. Och så kommer det ena benet och det ena ledemordet in i en annan och det fogas samman. Det skedde. Det är en sammanfogning. Vener kom med om och helt plötsligt var sammanfogningen den det vi har talat om här. då det blir sammanfogat till en nation. Ett Herrens folk, en Herrens nation. Men se skriften, ingen ond var ännu i den. Där står vi nu. Där är vi nöjaktig nu. Och så säger Gud till profeten, profetera igen. Du ond, från de vedersträckorna, kom in och blös liv i dessa döda ben som har blivit samlat. Och profeten profeterar som har blivit han sagt. Och det kom liv och det reste sig upp en övermålig stor skara. Det är det som kommer att ske inom en snar framtid. Jag tänker på det här jag talat om att Gud har lagt gränser inom vilken folken det ska bo. För att de ska söka han och kunna finna han. Nu är det så, då vet du att Gud han är nöjaktig med sina gränser. Och nu ska vi ta tid här, men han har lagt upp fullständigt hvordan Israels gränser ska gå. Han har tält om där och där och där i punkterna. Och lagt upp fullständigt så här, här innanför. Det är Israels land. Men människorna respekterar ju inte Herrens gränser. Utan man överträder gång efter gång det Herren har sagt. Men så blir man också höste det som sker. Efterpå, när man gör sådan. Man säger nej då, visst inte, vi delar Herrens land. Vi delar Israel i över till en annat folk också. För visst, de ska ju också ha en bit av det. Och jag tänker på en sån man. Eller en sån, när man hade fredsförhandlingar. Och det gick upp i att palestinenserna skulle få 7-8,5% av allt det land de mente på var deras. Tänk dig in i 7-8,5%, nästan det hela, skulle de få i det här fredsfördraget man hade förhandlat fram. Och Israel var i stor nöd. Men man skrev under i sin stora nöd och skrev ja. Vi skriver ja. Vad gjorde Gud som styr och ställer på denna jorden? Ja, han kunde inte regna med Israel mer för de hade skrivit ja under det som vi skulle startat nej under. Och därför så vände sig Gud till Mr. Arafat. Och så ser Arafat som så här. Vis mig fördraget. Och så kommer med fördraget och så spör han. Vad blir det med Jerusalem? Vad blir det med Jerusalem? Jag säger dem att Israel ska ha herraväldet. Men du får ett självstyreområde över, över offerplatsen. Över tempelplatsen. Och Arafat sätter, nej, jag skriver inte under. Jag vägrar. Och alla dessa fredsförhandlingar var stum. Man kunde icke förstå att Arafat icke gick med på det här. För det var världens avtal alltså. Men han sa nej. Varför det? Därför att det finns en Gud i himmelen som styr kongens hjärter som väcker. Och han visste, kan jag inte få det mitt eget folk så har jag dock andra jag kan sätta emot värn. Mot det som går mitt ord emot. För det jag sagt så kommer att ske. Makten låg icke varken i Israels eller i Arafats händer, makten låg i Guds händer.
Amen.
Halleluja. Och där var det stadigväck det makteslösa som Gud såg till.
Priset var Herrens namn.
Och jag vill ta upp det där lilla spörsmålet som Arafat ställde. Vad blir det med Jerusalem?
Vad blir det med Jerusalem?
Ja, vi ska läsa ett Guds ord ifrån Romarbrevet. Så ska vi se där. Kapitel 11 och vers 26. Och så skall hela Israel frälses, som det står skrivet. Så skall hela Israel frälses. Det ska ske på en eneste dag, säger Zacharias, profeten. Och så står det, ty det står skrivet, befriaren ska komma från Sion. Han ska fjärna ogudligheter från Jakob. Och när borttäger deras synder, då är detta min pakt med dem. Då är detta min pakt med dem. Ser du att det blir ett pakt med försoning. En pakt med uppgörelse. En pakt där det hela blir nytt. Där det hela blir annorledes. Ja, där ogudligheten och orättfärdigheten icke har något rum längre. Priset vare Gud. Från Sion skall befriaren komma. Han ska fjärna ogudligheten från Jakob. Och det är det jag tält innan och därom. Alltså att ingen ond är ännu i dem. Men då han kommer, halleluja, då kommer ond i dem. Och det reser sig upp en övermåttig stor skare. Ja, hela, alla utan undantag blir frälst. Halleluja, den rest som finns till dig. Lovet vare Herrens namn. Halleluja. Priset vare hans vidunderliga härliga namn. Ska vi gå till Zacharias? Kapitel 3. Halleluja. Och vers 9. Till se den sten jag lägger hän för Josua. På denna ene sten är syöjne. Se jag rister själv dess inskrift lyder för härskarnas herre. Och på en dag utslätter jag detta lands skuld. Och på en dag utslätter jag detta lands skuld, säger Herren. Halleluja. Där blir det utslättelse av skulden och icke av människorna. När Herren träder till, det blir det maktlöses frälse. Pris för Gud. Lovet vare hans vidunderliga namn. Och jag syns, vi ska också ha med från kapitel 14. Halleluja, gloria, brisento. 14:4. På hinde står Jesu fötter på Oljeberget. Öster från Jerusalem. Och Oljeberget ska rövna mitt över från öst till väst. Och dan en väldig del. I det fjärrets ena halde viga mot nord. Den andra mot syd. I skall flykta till mina bjärgestal, till bjärgdalen norr till Asal. I skall fly som i flydde för jordskälvet i kong Ussias av Judas dage, det är. Och Herre min Gud kommer och alla det helge med ham. På hinde skall det icke vara hede eller kulle eller frost. Det skall vara den eneste dag. Herren känner den. Icke dag och natt. Det ska vara lyst vid aftentider. På hinde ska rinnande vann välja fram från Jerusalem. Det halve löper ut i hävet mot öst. Det halve i hävet mot väst. Och det både sommar och vinter.
Halleluja. Herren ska vara konge över hela jorden. På hinde ska Herren vara en. Och hans namn vara ett. Halleluja. Pris Gud. Halleluja. Halleluja. Lovet vare Herrens vidunderliga namn. Halleluja. Lovet vare Herren. Det är så vidunderligt det här. Med att det är Gud som har det i sin hand. Att det är Gud som har makten. Han tillhör icke mer än ett visst stycke. Han sätter en gränse för ogudligheten. Han sätter en gränse för Jerusalems förstörelse. Han sätter en gränse för uppdelningen av landet. Och han sätter en gränse för det här med att ingen ond ännu är i dem. Det kommer en ond. Herrens ond kommer över skaren. Och det frälses. Och blir ett med Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Nu syns du att jag har tält politik här i dig. Och vad har då detta med mig? Lille mig. Människa och gör. Ja. Det är spörsmålet. Har det nog med dig att göra? Eller är det bara det stora ordens politik och så vidare jag har talat om? Det stora sträckorna i historien jag har talat om? Eller har det måske nog med dig att göra? Ja, vad jag kan se så är du stadigväck i världen. Du sitter här och du kan gå på dina gåben i denna världen. Men jag hoppas då innerligt att du inte är av denna världen. Det är det som måste vara forskningen, att du inte är av världen när du är i den. Det måste vara så att du vandrar här i tro och icke i skon. Halleluja. Jag tror att innan jag tar upp lite här, eller tar upp det som liksom är centrum om min förkunnelse här i dig, så ska jag ta med en konge med. Och det är från Daniels bok. Jag syns det är så fascinerande att läsa om det här. Alltså och den Herren styr och ställer. Halleluja. Pris Gud. Daniels bok, kapitel 4. Den läser ju om en mister Nebukadnessar. Och vi kan läsa från vers 9-20. Fjärde kapitel, ja. 12 månader senare, då kungen vandrade på täget av det kungliga palats i Babel, utbröt han: är detta icke det stora Babel som jag byggde till kongesäte med min väldiga makt, min härlighet till ära? Men för kungen ännu har tält ut löd en röst från himmelen: det gives det till känne kungen Nebukadnessar att ditt kongedöme är täget från dig. Av människas samfund ska du utstötas och bo bland markernas dyr. Örter ska du häva till föde som kvet, och sytider ska gå hän över dig till du skönner att den höjeste Herre är mänskens rige och kan giva till vem han vill. I den samma stund fullbyrdes ordet på Nebukadnessar. Han blev utstött av mänskens samfund, åt gräs som kvet, och hans legeme vädrades av himmelens dugg, tills hans hår blev långt som örfjär, och hans nagle som fågelklöv. Men då tiden var omme, löftade jag, säger han, Nebukadnessar, mina ögne till himmelen, och fick min förstand igen. Och jag priste den höjeste och lovade och ära han som lever evinnerlig, viss herredöme är evigt och viss rike står från släkt till släkt. Alla som bor på jorden är för intet att regna. Han handlar efter sitt tycke med himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan hålla hans hand till mig och se till han, vad gör du? I samma stund fick jag min förstand igen. Jag fick också min härlighet och min glans igen. Mitt riket här. Mina rådsherrar och stormen sökte mig. Jag blev geninsatt i mitt rike och ännu större makt blev givet. Nu lovar och upphöjer och ära jag Nebukadnessar, himmelens konge. Alla hans gärningar i sannhet, hans väger rättfärd, och han kan ydmyka dem som vandrar i hårmod. Ja du, det är att få förstanden igen. Det kan jag fortälla dig. Och det var ju det vi läste om i begynnelsen, nämligen det här, att genom tron fattar vi. Var det inte det? Är det inte att förstå att det är Gud som har skapat allt? Är det inte att få förstånd? Genom tron på att du är icke en tillfällighet, när det är en plan, en Gud som styr världsalltet, men också väjer mänskens hjärta och ser till den maktlöse i den maktlösheten. Prisa Gud. Lovet vare Herren. Och nu så tänkte jag ju då på, nej men Nebukadnessar, finns det nog som liksom är, liknar oss i den här situationen? Eller var det bara en sån där historisk ting som vi fick förtält och fick en god historia utav? Ja, det är ju faktiskt så att det här med evolutionsteorin, där har du den, att man ser att vi är icke människor, vi är djur. Vi är dyr. Vi är som alla andra. Vi kommer från äpplen och så vidare. Alltså, och kan du märka det dyriska som kommer fram i människorna? Kan du märka hur den driften är spejl i sitt spel? Varför det? För det man har mist förstanden. Man menar på att det är mig och mitt. Man menar på att det här är det jag som har gjort. Och jag är herre över det hela. Men så kommer man ner. Från piedestalen. Man kommer ner i gruset. Man kommer ner i dyrornas världen. Och man spiser som dyrorna spiser. Man spiser vid svinestien. Men det finns nåd att få. Det finns chanser för dig, den som är där ute. Nämligen att komma till förstånd. Du vet, en förtappte sönder står i den danska bibeln. Han gick in i sig själv, står det. Men i den svenska står det, han kom till besinning. Och jag vill säga det som sånt. Han kom till förstånd. Han förstod att här i det här liv jag för, det är inte värt att leva. Jag kan inte ens en gång bröd för mig själv. Och det jag vill ha, det är inte för människor, det är för dyrorna. Och så tänkte han på far där hemma, som hade allt i sin hand, som hade rikedomar och som hade bröd och gi och som hade, jag själv, fete kalven och framsätta. Och så tänkte han, jag går till far, jag vänder om. Och allerede där sker en förändring. Och han sa, det här nedturen stanses. Och det blir en jämmetur istället för. Halleluja. Och så när han möter fars öppna arm. Ja, halleluja. Då är glädjen fullkommen. Då är synderna tillgivet. Då är det fest och då är det glädje och det är dans och det är spel och det är allt samman på en gång. Sådan är Gud. Den Gud som styr och världs alltet. Sådan är den Gud som ser till den som är nedböjd. Som ser ned till den svaga. Som ser den som ingenting har och ställer fram sig själv. Men som kommer till förstand. Och så väjer han hjärtene. Halleluja. Och så säger han, här, här vill jag in med min fred. Här är det för lätt. Här finns ingenting. Men här kommer jag med min fred. Med min glädje, med min rättfärdighet. Med allt vad jag representerar kommer Jesus in med. Halleluja. Halleluja. Och då blir det fylld helt plötsligt. Tomheten upphör och fylden är där till stede. Pris för Gud. Halleluja. Lovet vare Herren. Men så lovar jag dig tidigare och sa som sån att jag skulle placera dig in i världshistorien. Ja. Och något sånt jag sa. Inte riktigt med de orden, men det var det det drejde sig om. Jag skulle placera in dig i världshistorien. Och det vill jag göra genom att ställa ett spörsmål till dig. Ett spörsmål som du ska svara på självklart. För det är mycket angeläget att du svarar på det. Vad finns mellan dig och världen? Är spörsmålet. Vad finns mellan dig och världen? En gång till. Vad finns mellan dig och världen? Ja, ser du. Om du är verkligt sinnet. Det finns ingenting. Jag lever i världen och jag gör som alla andra. Visst, det är ingenting. Det är ingen forskel på mig och världen. Människa, du lever farligt. Du lever farligt. Och så är det andra som säger, jag gör inte som andra. Jag är rak i mina hållningar. Jag gör det som är rätt och riktigt. Jag ser ju att andra faller vid sidan av och de gör märkliga ting och onda ting och fryckliga ting. Men jag gör det rätt. Ja, vad har du emellan världen och dig? Din egen person. Din egen person. Människa, du lever farligt. Du lever farligt. Men så ska vi läsa om då hur det ska vara. För att farligheten ska bli ofarlig. Galaterbrevet kapitel 6 och vers 14. Men det vore långt från mig, säger Paulus, att rosa mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors. Vår Herres Jesu Kristi kors. vid vem världen är korsfästet för mig och jag för världen. Vilken vers du, vilken verklighet. Och lägg märke till att det står inte att det är mitt kors. Alltså jag menar på, det är riktigt att tala om att jag kan få ett kors och gå och bära. En sak som jag, Gud vill jag ska bära ett kors alltså. Men det är inte det handlar om här. Sätt inte ditt eget kors här. Nej, vår Herres Jesu Kristi kors. Ser du det? Vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilket jag är kors. Världen är korsfästet för mig. Och jag är korsfästet för världen. Var står mellan mig och världen? Vår Herres Jesu Kristi kors. Halleluja. Det innebär att jag kan inte ta min egen styrka och fromhet till intäkt för att lyckas och övervinna världen. Jag kan inte se att ta exempelvis och be eller gör goda gärningar eller vad som du kan finna på eller si det riktiga ord eller leva från. Gör något som helst vid att min position i världen blir ändrat. Det enaste som ändrar min position i denna världen är vår Herres Jesu Kristi kors. Halleluja. Genom vilket jag är, världen är korsfästet för mig. Ja, det fick dödsstöten, halleluja. Men det drabbar också mig i mitt liv. Också jag döde med Kristus. Men prisa Gud, jag upprejstes också med ham. Halleluja. Halleluja. Och nu vet du att judarna har omskärelse. Och de regnar det i ett omskåret så är det allt okej. Okay. Ett vilket omskåret så är allt fel. Men ser han här. Varken omskärelse eller förhud betyder något. Men nyskapelse. Nyskapelse. Ja du, jag döde där på korset samma med Jesus. Men halleluja, jag fick också liv när han trådde ut ur graven samman med han. Halleluja, vår Herres Jesu Kristi kors tog död på mig själv. Men jag fick ett liv, ett nytt, en ny skapelse i Kristus Jesus när han upprejstes från det döda. Lovet var det Herrens namn. Halleluja. Halleluja. Priset var det Herrens vid ullig namn. Det innebär att jag ligger i hans hand. Fullständigt efter som han önskade. Halleluja. För Guds vilje skedde med Kristus på korset. Nu vill jag gå till Korinthierbrevet, det andra Korinthierbrevet, sista kapitel. Och där ska vi läsa om makteslösheten. Vi läser från vers 3. Jag önskar bevis på att Kristus talar i mig. Han är icke makteslös överför er, men stark ibland är. Till blev han en korsfästet i maktlöshet. Lever han dock nu vid Guds kraft. Också vi är ju makteslösa i ham. Men I skall erfara att vi med ham lever vid Guds kraft. Gesäll skall iran säga om I är i tron. Gesäll skall I pröva. Märker I icke på er själv att Jesus Kristus är i er, eller står det icke på över. Men jag hoppar I ska känna att vi är i stand till att stå på över. Men vi beder Gud om att icke ska gå något ont. Ikke om at vi må vise oss i stand til å stå prøve, men at de må gjøre det gode, selv om vi så synes ut av stand til å stå prøve. Ty vi formår ikke noe mot sannheten, kun for sannheten. Og jeg synes vi skal med de siste versene der med, innan jeg sier litt om det der. Vi gleder oss jo når vi selv er maktesløse, men ni er sterke. Vad vi ber om är nettopp att det må bli fullt berättet. Därför skriver jag detta mens jag är borta från er. För jag icke, när jag är hos er, ska bruka stränghet ifölja den myndighet Herren har givet mig till att bygga upp och icke till att bryta ned. I övrigt, bröder, glädje er, var fullt berättet. Lär er förmena. Var eniga, håll fred. Så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder. Hils hverandre med en hellig kuss. Alle de hellige sender hilsen til jer. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og hellige åndens samfunn være med eder alle. Det var en apostolisk hilsen. Men, det er jo det jeg leste her om. At Jesus blev korsfästet på i maktlöshet. Det läste vi här. Jesus blev korsfästet i maktlöshet. Och det är så gripande. När man ser på Jesus på korset, i stor och hånar han och säger: stig ned fra korset, så vi vil tro på deg. Stig ned fra korset, Jesus, så skal vi tro. Og jeg kan forsikre deg at om Jesus hadde gjort som det ble sagt, stiget ned fra korset, hadde det blitt en politisk rørelse over hele verden av oendelige dimensjoner. Han hadde fått maktposisjon uten dess like. Men han blev i sin makteslöshet på korset. Halleluja. Han blev där på korset. Och det var inte sömnen som hållt han fast. Men det var den kärlighet som bodde, som var från Gud. Och bodde i hans hjärta till dig och mig. Det var den som hållt han fast på korset. Makteslösheten sejrade över makten. Halleluja. 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 Han blev korsfästet, denne Jesus. Och Paulus säger att det är det. Det kunde det som jag rosa mig av. Intet annat vill jag rosa mig av. Kun vår Herres Jesu Kristi kors. Vad är rosen i ditt liv? Vad är det du ställer fram? Då du vill liksom visa i denna världen vad du går för. Är det din egen förträfflighet? Din egen förträfflighet? Är det dina egna misslyckelser måske? Eller vad är det du visar fram? Det är kun en ting som är värt att visa fram. Vår Herres Jesu Kristi kors. Halleluja. Priset vare Herrens namn. Det är Guds visdom. Det är Guds kraft. Och jag läste det ifrån första Korinthierbrevet kapitel 2. Om denna världens mäktige. Vilken makt ska bli till intet. Vilken makt ska bli till intet. Alltså de varenaste en i maktposition. Dess makt blir till intet. Varför det? För det att de lärde inte känna Gud i hans visdom. De var oförståndiga. De lät inte det här med lyset fra Gud trädde in i deras hjärtor. Utan de blev helt simpelthen höjmodiga. Och sa, vi är verkligen god här. Vi är vi som styr och ställer och vi gör så och så. Men beroendet av Gud la man till sidan. Men deras makt blir till intet. Det är bara ett spörsmål om att bäckene, livsbäckene rinner ut. Och moské går det hårdare än vi tror. Att de mister all sin makt. Men det finns en som behåller sin maktposition. Det är vår Herres Jesus Kristus.
Amen.
Halleluja. Han var makteslös. Han korsfäste till följd av makteslöshet. Men han lever dock nu vid Guds kraft.
Halleluja.
Kan du se att Gud gav ett svar på makteslösheten och lät Jesus uppstå från det döda? Jag syns det är så stort när han ser det här. Han har ju tällt till om att tillgi dem det de har gjort. För de förstår inte vad de gör. Men så, och så ser han det här. Det är fullbrakt. Detta vidunderliga ord som genomtränger ord som når i himmel och helvete och på denna jorden. Det är fullbrakt.
Amen.
Men så ser han någonting mer. Han säger så här. Far, i dina händer. I dina händer. Overgir jag min ånd. Han hade makt att stå ner från korset. Men han visade sin makteslöshet genom att overgi sin ånd till Gud. Och som sagt, Gud gav ett svar på det här och lät Jesus stå upp ifrån det döda. Han lever dock nu vid Guds kraft. Halleluja. Priset vare Herrens namn. Han är alfa. Han är omega. Den är Jesus. Han är begynnelsen. Han är änden. Och jag vill ju se det här att Finns det ett omega i ditt liv? Finns det en begynnelse i ditt liv? För det är ju så här, vet du, att många regnar med slutet gott, allting gott. Och liksom sätter in att, på det här att Gud är ju så nådig, han är så barmhärtig så att han kan ju inte förskjutas, stackars mig. Det kommer nog lyckas likväl i evigheten. Du lever farligt. Du lever farligt. För att du kan aldrig få ett omega om du inte har ett alfa. Du kan aldrig få en fulländelse om du inte har en begynnelse. Och det är därför det är så viktigt att när Jesus talar om det här blir fött på ny. Och talar han om att den som icke blir fött på ny kan icke se Guds rike. Det har vi talat om här. De ser ingenting av det Gud har gjort. De ser inte Guds rike. Trots att det är uppenbart att det är en Gud i himlen som styr. Planeten är skand. Och den är världen. Och människorna på den. Så kan de inte se det. För de att de icke är fött på ny. Och han säger vidare att den som icke är född på ny kan icke komma in i Guds rike. Och det har aldrig varit en begynnelse där. Begynnelsen manglar. Alfat, det första, det manglar. Åh, vad viktigt det är att begynna och gå med Jesus Kristus. Åh, vad viktigt det är att komma, som jag sagt, till korset. Åh, vad viktigt det är att få sin sak i orden med Gud. Få en begynnelse så att det kan bli en vandring med ett gott slut. Halleluja, lovet vare Jesus. Halleluja. Priset vare Herrens namn. Jag syns det är så stort det här. Men alltså att Gud styr allt. Han styr allt. Det går inte ett spår längre än han till er. Halleluja. Och i denna styrning som vi har talat om här, så la han alltså den makteslöse få hjälp. Den makteslöse få frälse. Den makteslöse reser han upp. Prisa Gud. Halleluja. Halleluja. Det är evangelium om Jesus. Priset över hans namn. Halleluja. Halleluja. Lovet var Herren. Halleluja. Tänk du att det finns. Det finns en slutpunkt, kan man säga. Som är en begynnelse. Det är visserligen slut för antikrist och den falske profet. När de kommer i Ilsjön. Då är det slut. Då är det slut. Det är också ett slut för djävulen. Det begynner nedturen med att han blev fanget i 1000 år. Men så ska också han placeras, eller som det står, kastas i Ilsjön. Det är också hans tid ute. Men för oss som tror på Jesus, vi som är makteslösa i oss själv, är det inte något slut. För slutet är en begynnelse på något nytt. Halleluja. Förstår du vilken vidunderlig frälse det är? Halleluja. Lovet vare Herren.